Och ja, vi har studerat en massa saker och går nu in på det som handlar om Bibeln mer från pärm till pärm. Förut har vi sysslat med Bibeln tillkomst, med vem Gud är och treenigheten, Jesu gudom och såna här saker. Nu ska vi börja från början och läsa skapelseberättelsen och syssla med den lite. Jag lärde mig idag något som var alldeles oerhört. Vet ni att i det kinesiska alfabetet, ni vet, Bibeln säger ju, och det som är så intressant, att alla människor höll ihop i någon mening och hade samma språk fram till Babels torn i 11 kapitlet första Mosebok. Men där förbistrade ju Gud människornas språk så att de splittrades och spreds över hela världen. Och förmodligen var det någon där som talade kinesiska vid Babels torn, därför att i det kinesiska skriftspråket hittar man tecken som anknyter till de första 11 kapitlen i första Mosebok. Mm. Och det som var väldigt fascinerande, det var att en man berättade om detta för mig, att tecknet för frestelse i det kinesiska alfabetet, vet ni hur det ser ut?
Babeltorn.
Nej, inte riktigt, men en bra gissning. Två träd och en kvinna kommer.
Nej.
Mm.
Va?
Ja, två träd och en kvinna. Och de här två träden kommer vi stöta på. För mitt i lustgården, vad stod där? Två träd. Kunskapens träd och livets träd. Och vem var det som stod där vid träden när det gick illa till att börja med? Adam var inblandad också, absolut. Men det började med att Eva stod där. Och det här är väldigt fascinerande. Noaks ark finns också med då som ett speciellt tecken. Och man kan se, det är otroligt märkligt egentligen. Så att här har vi liksom ett utombibliskt bevis för att det som har hänt en gång, det finns liksom nedlagt i människans, vad ska vi säga, det kollektiva minnet. Det är intressant. När vi studerar skapelsen och ska läsa skapelseberättelsen, det är viktigt för oss, ibland glömmer vi det, att allt det här med Jesus, att han kom för att dö för oss på ett kors och så vidare, det blir faktiskt meningslöst om det inte är så att Gud har skapat världen. För Gud inte skapat världen och inte skapat människorna, då har Gud inget ansvar för världen. Och vi har heller inget ansvar för hur vi lever inför Gud. Men det är just därför att Gud är skaparen som har gett oss livet och som är ursprunget till allting. Och som har gett oss livet och skapelsen som en gåva och sagt, lev nu så här. Och så gjorde människorna inte så. Det är därför Jesus behövde komma. Om det inte är så att Gud har skapat världen, då är resten av Bibeln helt meningslös också. Så vi får inte gå i den fällan att vi låter människor ta ifrån oss tron på att Gud är skaparen. Därför att då faller faktiskt det andra också på något sätt. Vi måste ha med oss det som hände här för att kunna förstå allt det andra. Det är det första jag vill säga om detta. Sen är det så att vi kanske inte förstår allting här. Men det är en annan sak. Vi måste ändå ha kvar den där tron att Gud är skaparen, han är den som upprätthåller allting och han är den som vi svarar inför. Vi är ansvariga inför honom för hur vi lever våra liv. En gång så i Lindesberg så byggde min dotter med en kompis, de var ju tonåringar allihopa, men de hittade en legolåda och som de var, då blev de med barn på nytt och så byggde de upp en hel legostad nere i källaren. Det var grejer överallt och små legogubbar och bilar och allt möjligt då. Och när jag gick förbi det där så tänkte jag så här, oj, tänk om man skulle kunna knäppa på ett finger så börjar allt det här röra sig liksom som det är på reklamfilmerna då, med alla legogubbar och bilar som kör ut dit, va? Ungefär som när Gud satte igång världen och så. Tänk om en av några legogubbarna skulle liksom börja säga att nej, men vi har kommit till av oss själva, vi ansvarar inte för någon liksom. Det är ju en absurd tanke egentligen. Men lite grann så tror jag att det är med oss människor när vi försöker skjuta ut Gud ur ekvationen. Va? Det blir absurt. Va? Men Gud har skapat allt, det är viktigt. Vi ska läsa hela faktiskt skapelseberättelsen och gå in och titta på den. Och jag vill att vi hjälps åt att läsa. Och ni som hör inspelningen här, ni får följa med mig också om ni inte hör läsningen ordentligt. Och vi läser från första Mosebok. Kapitel 1, vers 1. och ända fram till andra kapitlet, vers 25. Jag börjar, så kan vi gå laget runt så här. De som inte vill läsa hoppar vi bara över då. Och läser vi från början och sen ska vi gå in och titta på detta. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.
Ja. Gud sade, i vattnet skall ett valv bli till och det skall skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet som skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.
Gud sade, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Den tredje dagen.
Och Gud sa, var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten. Och må det vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Och må det vara på himmelens fäste till ljus som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten. Likaså stjärnorna. Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att råda över dagen och över natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den fjärde dagen.
Och Gud sade, frambringer vattnet ett vimmel av levande. Levande varelser. Jag ser inte, det blev för snart här.
Okej.
Gud sade, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade, var fruktsamma och föröka er, uppfyll vattnet i haven. Och fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blir afton och det blir morgon den femte dagen.
Gud sade, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur, jordens vilda fåglar efter deras slag. Och det skedde så. Och Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras slag. Och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna över himmelen, över boskapsdjuren och över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er. Och uppfyll jorden, lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sade, se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd och frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Och sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan det skapats. Då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Det Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta och av växa upp ur marken. Livets träd, liksom trädet med kunskap om gott och ont, satte han mitt i lustgården. Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första hette Pison, den andra som flyter runt hela landet har vila där det fanns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också beduljum, harts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kus. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat.
Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap. Om gott och ont ska du icke äta, ty den dag du äter det ska du döden dö. Herren Gud sade, det är inte bara för mannen, det är inte bra för man att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar, åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like.
Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, till av man har hon tagits. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Ja, det är lite långt att läsa men jag tror att det bör man göra ibland.
Ja.
Vi ska titta på några saker här som är viktigt att ha med sig. Och det är som vanligt, det vi kan göra nu den här stunden vi har tillsammans det är att väcka vår egen nyfikenhet.
För att här finns hur mycket som helst, ett helt liv kan man investera i, bara intresserat sig för de här verserna. Men jag har skrivit upp några saker som jag tycker är viktigt. Och det första är en sån grej som vi får lära oss i skolan, på religionslektionerna, att det finns två skapelseberättelser i den här som inte hör ihop från början. Det är kanske någon som har hört det i skolan. Och det är helt enkelt så att man tolkar, vi ska se fram till kapitel 2, vers 3, som en berättelse. Och sen tror man att det är en helt annan berättelse som börjar i fjärde versen och tar slut då i 25:e versen där. Och det där bygger på, om man uttrycker det milt, fördomar man har om hur Bibeln har kommit till, va? Och att den har inget bibliskt, den har inget gudomligt ursprung, utan det är ett verk av människor. Och då tänker man sig att det är då olika författare som har bidragit till det. En del av det här har man tagit ifrån babylonisk religion och annat har man tagit från andra. Och så har man kokat ihop det och så blir det så här, va? Men egentligen så, det här är en väl sammanhållen berättelse. Däremot har den två delar då. Man missförstår vad det här handlar om. Först är det en berättelse av hur det går till när Gud skapar alltihopa, själva skapelseveckan. Sen kommer en fortsättningshistoria. Det var det som Lasse läste då i 2 och 4. Detta är himmels och jordens fortsatta historia. Det finns ett speciellt ord, hebreiska toledot, som betyder just fortsättningshistoria. Och det ordet tittar vi längre fram i första Mosebok också, på flera olika ställen, där man berättar om vad som hände sen, men anknyter till det som har hänt. Så att först berättas om hur Gud skapar allting. Och sen kommer en utvidgning av det, där författaren, förmodligen Mose då, fokuserar på människan. Därför att det handlar väldigt mycket om människan sen då, i den andra delen. För människan som vi ska studera mer nästa gång är ju skapelsens krona. Och relationen mellan man och kvinna och så vidare. Va? Så att det är inte två berättelser. Det är en berättelse, men de har två delar med lite olika fokus. De hör ihop. Det här är en fantastiskt välkomponerad litteratur. Det är inget hopkok av allt möjligt, utan det finns en väldigt tydlig struktur där. Det är det första. Det andra man ska se också, som är roligt att känna till, det är att när det står i precis i början av det här, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Egentligen står det himlarna och jorden. Och det var judarnas sätt att uttrycka helhet. Det betyder att Gud har skapat allt. Alltså det finns liksom ingenting som han inte har skapat. Sen används också i grundspråket ett ord som är jättebra. Det är ordet bara. Och det är bara Gud som kan göra bara. Och vad bara är, det är att han kan skapa ur intet. Gud knäpper på fingret, kan vi säga. Och så helt plötsligt så finns det där som han har tänkt ut. Och det finns där och det ser ut som att det alltid har funnits där. Så när Gud skapar universum så gjorde han det på ett sånt sätt så att i någon mening så när det väl var till, då såg det väl ut som att det alltid hade funnits. Och människor debatterar ju ofta, när händer det här egentligen? Hur länge sedan är det? Ja, för det första så, det vi kan säga något om, det är hur gammal den mänskliga kulturen är. Om vi går tillbaka arkeologiskt så kommer vi inte så många tiotusentals år, utan vi kanske kommer 10 000 år bak. Det beror lite grann på hur man räknar. Men hur länge sedan det här inträffade, ja det vet jag inte. Men när universum kom till så kan det vara så att Gud skapade allting med en skenbart hög ålder. Men när Adam och Eva sen blir till så är de vuxna. Eller hur? 5 minuter efter att de blev till så var de ju redan vuxna, va? Det ser ut som att de har levt i 30 år eller någonting sånt. Men det hade de inte gjort. Och när Jesus gör vatten till vin i Kapernaum eller i Kana i Johannes 2. Då är det ju det ser ut som att ett vällagrat vin som har funnits väldigt länge, va? Som de bär fram till världen och säger, oj det här var ett bra vin, och så skryter de över det här, va? Så när Gud gör bara, när han skapar ur intet, va, då är det som att helt plötsligt finns det där, det ser ut som att allt har funnits. En liten bild då. Om du skulle ha förmågan att helt plötsligt kunna skapa en rymdraket som far i en viss riktning så här, ovanför oss. Eller flygplan om du hellre vill tänka dig det. Från det ögonblicket det kommer till så ser det ut som att det alltid har, eller inte alltid, men om jag ska knäppa på fingret så ser vi flygplan ovanför oss och som rör sig med en viss riktning. Då skulle jag ju, om jag inte visste att det blev till alldeles nyss, kunna tro att okej, jag kan räkna ut varifrån det kommer. Det har färdats därifrån och det har varit där borta och där borta och där borta. Och räknar du bak i tiden, då kan jag tänka mig att ja, men då har flygplanet varit där borta så här långt borta. Men det är en illusion, va? Därför att flygplanet kom ju till alldeles nyss. Va? Det är likadant med det här. När människorna säger att universum har funnits, vad de säger, 13,6 miljarder år eller sånt där. Då är det, det ser ut så. Men själva verket kanske inte är så gammalt alls. Men när Gud skapar, då tar han fram saker och ting som inte finns. Och så ser det ut som att det har funnits det hela tiden. Eller hur?
Mm.
När Jesus gör brödundren, inte såg det ut som att bröden som förmerades där hade funnits där i 30 sekunder bara. Inte alls. Det ser ju som att det var ett bröd som någon hade jobbat på åken och hade skördat och gått till mjölnen och blandat i olja och salt och vatten. Och så hade de bakat och så hade det blivit bröd. Det såg ju som att det var jättelång tid bakom. Och så är det när Gud skapar. Han skapar ur intet. Och det som är så bra med ordet bara, det är att bara Gud kan göra så. Han är den enda. Alltid i Bibeln när det ordet används, så är det bara Gud som är inblandad i det. Vi människor kan aldrig göra något sånt. Och ingen annan heller. Så det är viktigt. Sen är det en annan sak som människor funderar över. Hur lång tid tog det här egentligen? När Gud sätter igång och skapar. Är det frågan om miljontals år? Eller frågan om 7 dagar? Eller frågan om 7000 år? Eller ett bibelord man brukar dra upp, det är ju det här med att för Herren är 1000 år som en dag, tvärtom. Mm. Vad vi ska vara medvetna om, det är att första Mosebok är inte skriven på något symboliskt sätt. Detta är ren fakta, ett faktabaserat berättande ur de någons ögon som såg ut att betrakta det. Mose, eller nu vem det är som har skrivit här, vi tror att det är Mose, har skrivit det som om han var där och såg det precis när det hände, va? Och när han då talar om att dag 1, dag 2, dag 3, då beskrivs det precis som att det var 24 timmars dagar och ingenting annat. Sen hur man ska förklara det, det vet inte jag. Det ordet som används för att, som översätts med dag här, kan också betyda längre tidsperioder. Det är alldeles riktigt, det är en sån som människor drar upp i de här sammanhangen. Men det som beskrivs här, om ni tittar i slutet på vers 5. När Gud hade skilt ljuset från mörkret så står det att Gud kallade ljuset dag och mörker kallade natt. Och sen står det att det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Här beskrivs alltså direkt efter att Gud har skilt mörkret från ljuset. Så beskrivs dygnets förlopp. Va? Det blev mörkt och sen blev det ljus igen. Och då fortsatte Gud. Va? Så att jag tror verkligen att detta skedde på en vecka. Det finns liksom ingen anledning att tro något annat. Sen vill någon annan tro något annat, så ja, okej, det är väl okej. Men jag tycker att det är den mest naturliga förklaringen av texten och tolkningen av texten. Det som är viktigt här, det är att se också att eftersom det här inte är skrivet symboliskt, och det ser man väldigt tydligt på om man jämför med andra kulturer skapelseberättelser, så betraktar de solen och månen och stjärnorna som gudomligheter. Här talar Mose om när Gud skapar de sakerna som om det är ungefär som att du hänger upp en lampa i taket. Det är inte ett dugg gudomligt eller mytologiskt eller mystiskt på något sätt. Ja. Det är precis som att Gud bara, han sätter dit den där lampan och så är det bra sen. Liksom. Och det hjälper att förstå att det här inte är skrivet på något mytologiskt sätt. Va, utan det är ren berättande text. Prosa. En tidningsartikel. Skulle du kunna säga. Ja. Sen ser vi också i vers 1 och 2 lite underförstått att hela gudomen, treenigheten som vi har studerat, är inblandade i detta. Och det pratade vi om förra gången, men jag repeterar bara då. Att När det står om Gud här som skaparen, så säger ju Nya Testamentet då att det är Fadern som har skapat allting. Men han har gjort det genom Sonen. Vad var Sonen då? Jo, det var Ordet, Johannes 1:1. Ordet var hos Gud. Och dessutom, Fadern och Sonen nämns här, kan man väl säga då, när Gud säger i vers 3, var det just när Gud talar, va? Då är ju Sonen i någon mening som är underförstådd i hela det bibliska ljuset här. Och så har du Guds ande som svävar över vattnet. Va? Så att hela den gudomliga treenigheten finns på något sätt närvarande i detta. Det som är intressant också är, om man gräver i hur det här formulerats, så är det så då att det syns inte i svenskan, men i hebreiska och i grekiska är det så att verben kan se lite annorlunda ut beroende på om det är pluralis eller singularis. Så man kan se att ordet skapa det här, bara, det är skrivet i singularis. Det är en person som handlar. Men ordet för Gud är inte singularis. Det är Elohim. Och det är en pluralform av det kananeiska ordet för Gud som är El. Så att man kan, om man gräver i det här och inte liksom vill låsa sig vid någon uppfattning, så ser det ut som att det är flera personer som handlar som en enda. Och det syns redan i Bibelns första vers. Så på något sätt så ligger treenigheten dold här då. Sen finns det andra människor som har en uppfattning, men rent språkligt så är det så. Ja. Sen när jag läser det här så tycker jag att det finns en växande intensitet, va? Varje sak som Gud gör så växer mängden text kring det. Ser ni det? Om man tittar först då, lite snabbt. Dag 1 här så står det att Gud skapar himmel och jord, vatten, ljuset och dag och natt. Och det är 3 eller 4 verser som han gör det på. Sen dag 2 så står det att Gud skiljer vatten från vatten. Vattnet har väldigt stor betydelse här i skapelseberättelsen. Den nämns redan i andra versen, ser ni den? Och det är väldigt intressant att Mose, som inte var någon vetenskapsman i ordets rätta bemärkelse, kunde veta att vatten är så betydelsefullt för allt liv. Och vatten är väldigt märklig. Det är en väldigt märklig substans i universum, om man tittar på den. Så det är väldigt intressant att vatten har väldigt stor betydelse här. När Petrus skriver om skapelsen så säger han att den värld som vi har nu, den har uppstått ur vatten. Säger han i andra Petrusbrevet. Men då står det att Gud skiljer vatten från vatten. Så att det fanns vatten ovanför det som kallas för fästet. Vad det nu är vet vi inte riktigt. Men på något sätt så fanns det vatten här nere på jorden och vatten uppe i himlen. Det här har lett en del kristna forskare till att spekulera om att kring jorden från början fanns ett ånghölje. Alltså ett vattenångshölje runt jorden som gav oss ett enhetligt klimat, ett högre lufttryck och andra saker som kan vara en förklaring till varför vi till exempel, om vi åker ner till Antarktis och borrar oss ner, hittar väldiga mängder av gamla träd och buskar och döda djur och sånt. Det ser ut som att det har varit ett slags subtropiskt klimat över hela jorden en gång i tiden. Det här med nordpol och sydpol och is och sånt där, ett sånt som har uppstått senare. Det kan också vara en delförklaring till att människor tidigare blev så gamla. Med ett annat klimat och andra förhållanden så utsattes inte människor för samma påfrestningar. Det är också en förklaring till hur de här stora ödlorna överhuvudtaget kunde fungera. De stora flygödlorna som hade, nu kan jag inte de där siffrorna, men de hade så stort vingspann så att under våra förhållanden vi har nu med lufttryck och annat, de skulle aldrig kunna flyga. Det är inte möjligt. Men med ett sånt här ånghölje runt jorden som gav ett annat lufttryck, ett annat klimat och så vidare, så skulle de faktiskt kunna flyga. Sen var tog det där vattnet vägen någonstans? Jo, förmodligen var det vattnet som föll ner sen när syndafloden kom. Står om att himlens fönster öppnades, va? Och det började regna så våldsamt. Var kom vattnet? Ja, det kanske var det ånghöljet då som bröt sig tur. För sen ser vi efter floden då att då blir levnadsförhållandena helt plötsligt annorlunda. Folk måste äta kött. Det gjorde de inte innan. Det var bara vegetabilisk föda. Och förmodligen en massa djur och växter då försvann som var väldigt, väldigt stora som inte kunde överleva sen. Så att det här är sånt där som är intressant. Vi befinner oss i gränslandet med vetenskap och ja, teologi här.
Han tar ju upp det här i sin bok.
Ja, han nämner en del av de sakerna.
Han känner igen väldigt mycket av det
ja.
Säger.
Ja, precis.
Att han talar ju om det.
Ja, det är riktigt.
Och likaså det här med kinesiska språket.
Ja, precis. Ja. Ja, det är riktigt. Sen, ja.
Som jag tycker är en mycket intressant bok. Du underkänner.
Ja, det fanns saker i den som jag inte tyckte var riktigt bra.
Du plockar upp väldigt mycket själv nu här.
Ja, jo, men det beror på att det är inte Anders Gärdeborn som man hittar på de där sakerna. Nej, utan de har varit välkända under en lång tid.
Han har samlat i den där boken.
Han har samlat en del saker där. Det är riktigt, det är riktigt. Men det finns andra källor till de där sakerna också. Ja.
Jo, men det är klart, han har ju tittat på det
själv. Nej, han har tittat på det själv, nej. Det är riktigt. Sen, tredje dagen här, så börjar Gud jobba med vattnet som är under himlen och så skiljer han land ifrån vatten då. Vilket är väldigt, väldigt intressant. Helt plötsligt så har vi hav och torrt land och på det torra landet så skapar Gud gröna örter, fruktbärande träd, ser ni där? Han säger vers 11, jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter, fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Det här är väldigt intressant i vilken ordning Gud gör det här. Så över hela jorden var det så. Sen kommer vi till någonting som är lite grann av en gåta, för att fjärde dagen ser det ut som att det är då först som Gud skapar sol och måne och stjärnor. Men vi ser att dag och natt är ju någonting som börjar ske redan i vers 3. Under den första dagen. Och det där är lite grann, för att vi ska få dag och natt så krävs ju dels jordrotation och det krävs ju solen normalt och så vidare. Så det är lite grann en gåta hur det hänger ihop då. Men det kan vara så att vi inte vet riktigt hur det går till. Men solen och månen och stjärnorna, det verkar vara det som är Guds fokus då den fjärde dagen. Eller också är det så att solen och månen skapades redan första dagen. Men att de på grund av olika omständigheter blev synliga för en betraktare först då. Gud, det står ju att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han kunde ju själv ha lyst upp hela universum om han hade velat fram till den dagen då han skapade solen och stjärnorna och månen. Ja, femte dagen, då står det om de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet, vers 21 va? Och innan har Gud sagt, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Vad säger han? Just det. Alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar. Gud såg att det var gott. Nu börjar vi närma oss liksom höjdpunkterna. Först växter och så vidare. Och sen kommer nu landdjuren här. Havsdjuren och fåglarna. Och sen sjätte dagen, då skapar Gud landdjuren, då är vi framme i vers 24. Jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur, jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Och Gud gjorde jordens vilda djur och Gud såg att det var gott. Och sen kommer då människan, skapas samma dag som landdjuren. Någon brukar skämtsamt säga då att anledningen till att kvinnan är skapelsens höjdpunkt, det är ju det att först så gjorde ju Gud landdjuren då, han jobbade med de vilda djuren. Sen gjorde han mannen, då var han ju inne på att göra de vilda djuren, så det var därför mannen blev lite mer vild då va? Men sen när han hade provat på mannen och visste hur han skulle göra, då skapade han kvinnan och då blev allting fulländat. Så brukar man säga när man skojar om det. Jag vet inte om man kan hitta stöd för det i Bibeln. Men det är sjätte dagen. Då har människan blivit till då. Och sen i nästa del så får vi en återblick hur det här går till. Sen kommer då sjunde dagen. Då Gud vilade. Står det i början av andra kapitlet. Det är väldigt, väldigt intressant att redan vilodagen som vi hittar sen då i 10 Guds bud. Och vi ska ju också vila en dag i veckan. Och detta har vi liksom redan härifrån. Människan behöver vila. Och det har man faktiskt konstaterat. Det spelar kanske inte så stor roll om man vilar måndagar, söndagar eller lördagar. Men man har konstaterat det, att människan mår väldigt bra av att arbeta 6 dagar och sen vila en hel dag. Det vet vi alla som blir utbrända. De jobbar ju mer då normalt. Va? Är aldrig ordentligt lediga. Och jobbar vi mindre än det, då mår vi inte bra av det heller. Någonstans 6 dagars arbete och en dags vila är ganska optimalt. Va? Det ser vi redan här. Va? För det har Gud lagt ner i skapelsen. Han gjorde så. Jag har funderat på vad det innebär att Gud vilade. För Gud kan inte bli trött. Det står ju väldigt tydligt i Jesaja, att Herren kan inte bli uttröttad. Va? Men jag tror att vad ska man säga, Gud vilade i den meningen att han avstod från fortsatt skapelsearbete. Och på det sättet var han ett föredöme för oss. Då. Ja. Men när Gud skapar allt det här, om vi går tillbaka till växter och djur och så vidare, så står det dels om växterna i vers 11 och 12. Och sen om man tittar på havsdjuren. Vet ni att ordet havsdjur här förresten översätts med drake i en del andra avsnitt. Mm. Så att det kan vara en antydan om de stora ödlorna som är utdöda. Men det var inte det jag skulle säga nu. När Gud skapar alla växter och djur så gör han det efter deras slag. Ser ni det? Mm. I en del andra bibelöversättningar så står det efter deras arter, va? Ja, och det här har man funderat mycket på, hur pass snävt är det begreppet slag här? Och de som kan hebreiskan bättre än vad jag kan säger att när vi pratar om olika arter, va, då är vi väldigt, väldigt smalspåriga när vi pratar om olika arter. Va. En art av fåglar till exempel, en art av hundar eller vad det kan vara för någonting, en art av äpplen eller vete eller någonting sånt där. Det här slagbegreppet eller soppbegreppet som används här är förmodligen mycket bredare än så. Och är man intresserad av att fundera på vilken nivå det här ligger då, så tittar man till exempel på inom biologin så jobbar man med familjer och släkter. Hunddjur till exempel är en familj, om jag förstått rätt. Och man kan också, aplar kan man tänka sig, det vi får äpplen ifrån är, det är nivån under, då är vi nere på släktnivå. Men någonstans där mellan de varianterna, där det finns, om vi tittar på hundar till exempel, för allt från rävar, ökenrävar till tamdjur och vargar, det finns en väldig variation. Men det går ju att korsa de allra flesta med varandra, va? Så vad man tänker sig är att det Gud skapade från början var någon slags urhundsort, va, som då har gett upphov till allt det här. Alltså allt det här som finns, den variation som finns då, fanns då i de första hundarna från början. Så har man då genom avel då, och genom att de här har spritt sig och anpassat sig till nya miljöer då. Man fortfarande var det hundar och katter och aplar och allt vad det nu är för någonting. Men så har de blivit lite annorlunda beroende på var i världen man levt någonstans. Så förmodligen är det så att när Bibeln säger att Gud skapade efter sina slag, så är det inte så smalt som arter, utan det är ganska vitt begrepp då. Och det gör att tänker man sig så, då kan man också få plats i Noaks ark med alltihopa sen. Finns det beräkningar som visar det. Och då har man även plats kvar till förråd, för det är ju ett problem. Ska man få med sig 2 av varje sort in i den där båten, och det redan, om man har jättemånga arter, va, då blir det ju besvärligt. Du måste tro att Gud lät Noah bygga en tillräckligt stor båt. Så det är så vi ska tänka, tror jag. Och de som kan hebreiska bättre än mig menar att det är så. Och så kommer vi då lite grann till människan. Vi ska titta mer på människan tidigare, men det är några saker som jag vill påpeka när det gäller människans skapelse. Och det här är ju höjdpunkten i någon mening. Och det kanske är kvinnans skapelse som är den riktigt stora höjdpunkten som jag sa förut. Tittar man då i vers 26-27 i kapitel 1 så säger Gud, låt oss göra. Det är lite intressant att han uttrycker sig så, låt oss. Det verkar som att Gud talar med sig själv här, va? Göra människor till vår avbild eller i vår avbild. Och den översättningen korrekt, va? Då syftas det förmodligen på Kristus som i den meningen är Guds avbild. Så vi är skapade i Kristus, säger Nya Testamentet. Till att vara lika oss, de ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Så människan skiljer sig alltså från resten av djurriket genom att hon är skapad till Guds avbild och dessutom får ett ansvar för allt det andra som Gud har skapat man. Ser ni det? De ska råda över fiskarna, fåglarna, boskapsdjuren och kräldjuren som rör sig på dem. Och råda över här är ett ganska starkt ord. Det har att göra med att styra. Men inte missbruka, bryta ner. Men ändå vara de som råder över allting. Va? Förvalta det och ta hand om det. Sen står det att Gud välsignade människan och befallde henne att föröka sig. Vers 8, ser ni det? Gud välsignade dem. Gud uttalar 3 välsignelser under skapelsen. Jag har funderat över att han välsignar människan är kanske inte så konstigt. Därför att människan är ju Guds stora skapelseverk kan man säga. Sen välsignar han även vilodagen. Och det är också förståeligt med tanke på att den skulle vara så speciell under alla tider. Men han välsignar också fiskarna i havet och fåglarna under himlen. Samma välsignelse uttalar han inte på samma sätt över landdjuren. Och jag vet inte riktigt varför, men Gud väljer att göra som han vill. Tittar vi på fåglarna, de har varit extremt framgångsrika, eller hur? Det finns ju fågelsorter som är fantastiska. Och titta i haven, över alla färger och allting som finns på fiskar och där. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Så det kanske är en särskild välsignelse man har med sig. Men Gud välsignar också människan. Och så säger han, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Jag såg här för ett tag sedan en affisch i ett sammanhang där människor pläderade för, av politiska skäl för att det var moraliskt fult att föröka sig, skaffa barn alltså. Och anledningen därtill var då att vi har ju begränsat med resurser på jorden. Så att vi ska inte bli fler nu. Nu har vi egentligen, visst vi har begränsat med resurser. Men det finns faktiskt mat till alla. Problemet är att på grund av girighet och politiska förvecklingar och annat. Så kommer inte maten dit där den behövs. Va? Men det här att förhindra människor att skaffa barn. Va? Det är att försöka göra uppror mot vers 28 här. Gud har faktiskt befallt människan att vara fruktsam och föröka sig. Sen när vi blir fler så kan det leda till problem. Men på något sätt, det här är faktiskt den första befallning som Gud ger mänskligheten. Ni ska bli fler. Ni ska föröka er och bli fler. Lägga jorden under er. Inte missbruka den, men förvalta den. Ta hand om den åt mig. Så det ska man ha med sig när människor försöker förhindra folk att bilda familj och skaffa barn. Gud befaller också andra saker i kapitel 2, vers 5. Där står att det fanns ingen människa som kunde bruka jorden. Vet ni att det äldsta yrket som finns det är bondeyrket. Det ingår redan från början va. Sen när de lämnade Edens lustgård så fick de göra det för att överhuvudtaget överleva. Men redan från början så hade Gud lagt ner det här med lantbruk på något vis va. Det är märkligt va. När jag upptäckte det här för några år sedan så tänkte jag, men jag skulle ha blivit bonde istället. Jag upplevde en sak för några år sedan som var alldeles fantastisk. Jag planterade ett äppelträd i min trädgård. Jag måste säga, det var nästan en andlig upplevelse. Få gräva och sätta ner det där och ta hand om det där trät och se att du börjar växa och så vidare. Jag tänkte, ja, det är liksom nedlagt i oss. Och ni som kanske sysslar med växter hemma och känner glädje över det. Och man pratar med växterna och man vattnar och man tar hand om dem. Detta är nedlagt i oss på något vis. Vi kanske skrattar åt det, men det ska vi inte göra. Det är något fint, va? Det är fantastiskt. Va? Just. Vi skulle odla och bevara den. Så står det då i 15:e versen där. Herren Gud tog mannen, satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den, va? Sen kommer vers 19, något som är intressant. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta, och mannen gav namn åt alla boskapsdjur. Har du hört den här sången? Adam gav namn åt alla djuren i jordens barndom. Det här att ge namn på saker och ting och utforska det som Gud har skapat. För det är faktiskt, i någon mening så tror jag att det här är den första lilla fröet till den upptäcka lust som vi människor faktiskt har. Att upptäcka det som Gud har skapat, att sätta namn på det, att försöka förstå hur det fungerar, klassificera det. Linné var ju en svensk vetenskapsman som gjorde det där. Det är han som ligger bakom vårt sätt att resonera med släkter och familjer och arter när det gäller olika växter och djur och sånt där, va? Så det är också någonting. Gud har skapat världen för att vi människor ska utforska den. Har ni tänkt på det? Visst är det märkligt då, om det är så, att, har ni tänkt på det, om ni har hört det någon gång, att månen är 400 gånger mindre än vad solen är. Visste ni det? Samtidigt ligger månen 400 gånger närmare jorden än solen gör. Det här gör att vi kan få här på jorden, som av en slump bara, perfekta solförmörkelser. Och solförmörkelser, just perfekta solförmörkelser, har spelat en avgörande roll i många vetenskapliga genombrott som människor har gjort. Just för att när man har kunnat studera då olika saker just i samband med solförmörkelse, chansen för att de här storleksförhållandena skulle uppkommit av en slump, de är ju helt obefintliga. Det är naturligtvis Gud som har skapat det så. Han har skapat hela universum för att vi ska utforska det. Och vi befinner oss faktiskt också på vår planet, på ett ställe i universum, där det går alldeles utmärkt att lära sig saker och ting om resten av vårt solsystem och andra saker. Det här är helt enormt egentligen. Och här tror jag vi ser lite grann frö till detta. Gud har skapat oss till att bruka, bevara jorden, upptäcka vad som finns på den och ta hand om den och lära oss mer om den. Framförallt ska vi lära oss om Gud är naturligtvis. Vi får inte bli så bundna vid jorden så att vi sysslar bara med den. Men till Guds ära. Känner till en man som heter Johannes Kepler? Han var astronom och var den som upptäckte planetbanorna. Att de inte gick på det sätt som man hade trott sedan grekerna Aristoteles tid. Utan att de gick i elliptiska banor. Johannes Kepler tror jag han hette. När han upptäckte detta, för han var en djupt troende människa, då säger man, det sägs att han utbrast: jag tänker dina tankar efter dig, Gud. Alltså, jag har upptäckt hur du tänkte när du skapade världen. Titta tillbaka på alla de här stora vetenskapsmännen, Isaac Newton och många av dem här. De var djupt troende människor som de ville utforska den värld som Gud hade skapat. Newton känner vi kanske mest till för att det var han som upptäckte det här, upptäckte inte gravitationen, men han såg ett äpple falla från ett träd, säger man, så började han fundera på det här med gravitation, och han har ju då formulerat massa lagar för det där. Vad många människor inte känner till, det är att Newton, som var så stor vetenskapsman när det gäller mekanik och fysik och sånt där, han skrev mer avhandlingar och artiklar och sånt om teologi än om det han är mest känd för. Han var djupt involverad i hur Bibeln skulle översättas och hur den skulle förstås på rätt sätt och så. Sen kanske han inte hade samma uppfattning som du och jag när det gäller olika teologiska frågor, men för honom var det viktigt. Alltså, och många av de här vetenskapsmännen, för dem var det viktigt att förstå hur Gud hade tänkt när han skapade världen. Det var det som drev dem. Få liksom en inblick i det gudomliga sättet att tänka. Det drev dem. Och här tror jag vi ser det. Frötre. Att Adam fick vara med och liksom ge namn åt djuren som Gud hade skapat. Mycket fascinerande. Ja, vad fick vi äta från början då? Vers 29, första kapitlet. Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Från början åt vi bara vegetabiliskt, va? Eller hur? Det blev annorlunda sen. Jag vill hoppa fram till 9 kapitlet bara och visa på att efter floden, någonting hände i samband med Noas flod. Kanske var det jag nämnde förut, att det blev ändrade livsförhållanden som gjorde att därefter tyckte Gud att det var dags att börja äta hamburgare. Och då kom i 9 kapitlet. Vi kan läsa den första versen. Gud välsignade Noa och hans söner. Detta är efter floden. Sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Det är samma som i Adam, va? Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden, alla fåglar under himlen och allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har till liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna, ger jag er nu allt detta. Så att av någon anledning tyckte Gud nu behöver er kost kompletteras även med animaliskt föda. Inte bara vegetabiliskt. Och det är väl så. Det går att leva bara vegetariskt, men det är svårare att få i sig allting man behöver. Så Gud tyckte här tydligen att det är okej att äta kött. Men det får vi göra. Ja, vi hoppar tillbaka till första Mosebok igen då. Sen, mycket viktigt, vi börjar närma oss slutet här nu. Gud skapade människan till man och kvinna. Och det får man ju nästan inte säga i dagens samhälle. Men det är vad Bibeln säger. Och det är faktiskt så att det är man och kvinna tillsammans som utgör Guds avbild. Denna man och kvinna fungerar tillsammans på det bästa sättet som Gud har tänkt. Som den återspeglar allting i någon mening som Gud är. Nu kan vi aldrig återspegla Gud fullt ut. Men det är liksom i den här föreningen på något sätt. Därför att den bilden använder Bibeln överallt sen. Att mannen och kvinnan ska ju vara en bild för Kristus och församlingen, eller hur? Och jag och fadern är ett, säger Jesus. Va? Och folk blir jätteupprörda på honom. Och på samma sätt då är det att de två ska bli ett, och mannen och kvinnan. Va? Så det ska vi ha med oss. Alltså. Det är Gud som ligger bakom det här. Och det är därför Gud också ligger bakom vad ett äktenskap är. Det är inte en kulturell sedvänja som har uppkommit. Utan det har ju rötterna i det här. Va? Att Gud har tänkt ut det. Sen hur man ingår äktenskap. Att man byter ringar med varandra. Eller att man går i en kyrka offentligt och så vidare. Det har naturligtvis uppkommit sen. Det hittar vi ju inte här. Va? Men att äktenskap ska ingås tydligt och offentligt mellan en man och en kvinna. Och Jesus går så långt så att han säger, från början var det inte så, säger han. Men en del som ville argumentera med honom och argumentera för att man skulle skilja sig. Från början var det inte så, sa han. Har han inte läst? Skaparen gjorde dem till man och kvinna och sa det här som står här då. Därför ska en man lämna sin far i vers 24 andra kapitlet och sin mor och hålla sig till hustru och de ska bli ett. Ja. Mycket viktigt. Sen ser vi också i allt det här äktenskapet också. När människor talar ner det så ska vi komma ihåg att vad säger Gud genom hela skapelseberättelsen överallt? Det var gott. Det var gott. Äktenskapet och allt det andra som Gud har skapat är något gott. Att det finns två kön är något gott. Gud ligger bakom det. Han har skapat det. Han säger, Gud såg att allt han skapat var gott. Om man tittar 25 versen i första kapitlet. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Gud såg att det var gott. Och sen står det även då i slutet på kapitel 1, vers 31 där, va? Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så innan fallet så rådde en perfekt harmoni i hela skapelsen. Och det vi har med oss härifrån, det ska komma ihåg. Va? Allt som Gud hade skapat var gott från början. Och det förtjänar att bevaras och tas hand om på det sätt som det var tänkt att vara från början. Så gott vi nu kan göra det i en värld som är påverkad av synden. Då. Men när det var gott och välsignat, och då vill jag bara göra en liten försmak då på tredje kapitlet, vers 8 där. Då står det, vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och nu vet vi då att det sker ju en katastrof där. Vi ska inte gå in på den idag. Men innan det skedde så var det så gott att Gud kunde alltså komma gående mitt i lustgården. Bland människorna. Och jag har funderat många gånger på hur var det där egentligen? Med fåglarna som flög där och djuren som kraxade. Innan detta så fanns det ju inga djur som åt varandra heller. Utan allting var gott. Alla djur levde av vegetabilisk föda. Och människan åt frukten från trädet. Och då rådde liksom en perfekt harmoni i alltihopa. Gud kommer vandrande i lustgården. Jag tänkte det måste ha varit en förinkarnerad form av Jesus som kom gående där på något vis. Gud har alltid uppenbarat sig genom sin son. Och så mitt i lustgården där. Och det är ju det där som är det knepiga. När Gud nu hade skapat allt detta fina. Så mitt i lustgården så sätter han då två träd. Livets träd. Och om det var ett fysiskt träd eller inte, det vet vi inte. Men jag tror det. Jag tror inte Gud hade kallat ett träd om det bara var en symbol för någonting. På något sätt så hade det där livets träd en koppling till människans relation med Gud. Och så länge hon åt av trädet, eller på något sätt, va, så hade hon evigt liv. Det är uppenbart. Därför att döden kom in först efter detta. Va. Men sen så fanns även kunskapens träd där, om gott och ont. Och man kan fundera mycket på, varför ställer Gud dit ett träd som var gott i sig, för kunskap är inte ont, men han förbjöd människan att äta av det. Vad var hela syftet med det? Ja, det kan man faktiskt fundera mycket på. Jag tror inte det finns något jättetydligt svar. Men vi vet att så gjorde Gud i sin allvishet. Va? Och han visste naturligtvis hur det här skulle sluta till slut. Men på något sätt, så om vi inte kan säga något annat än det, så kan vi säga i alla fall det här. Genom att Gud ställer fram kunskapens träd i skapelsen, mitten av harmonin, så ger han människan möjlighet att välja honom frivilligt. Kan du inte välja mellan gott och ont, då blir inte kärleken heller frivillig, den blir inte äkta. I någon mening, för att min kärlek till min fru ska vara någonting att hänga i julgranen, så måste det innebära att jag också har valt bort alla andra möjligheter. Och jag tror att en del av det här, det är säkert inte hela sanningen, det är just detta att Gud ville att vår relation till honom, liksom fadern och sonen älskar varandra, så ville Gud att vi skulle älska honom och av egen fri vilja välja bort det onda. För i någon mening så fanns det onda redan. Inte i världen. Men läser man Bibeln så verkar det som att Lucifer då, som vi brukar kalla Satan för innan han föll, hade fallit redan innan det här sker. Därför han dyker upp sen i kapitel 3. Så någonstans i universum, eller utanför den, rättare sagt, i den osynliga världen, så fanns ondskan närvarande på något sätt. Och Gud vill helt enkelt att den människa som han har skapat till att råda över jorden och djuren och allt det här, skulle välja honom frivilligt och inte vara en viljelös robot. Det tror jag är en del av att det här trädet faktiskt hamnade där till slut. Sen kan vi fundera på, ja, varför. Men Bibeln ger oss inte ett tydligt svar på det. Däremot vet vi att livets träd, Det har vi med oss hela vägen sen. Kunskapens träd, det behöver vi inte bekymra oss om redan. Den katastrofen har inträffat en gång, människan åt av det, kommer aldrig göra det igen. Livets träd hittar du sen 11 gånger i hela Bibeln. 3 gånger här, i första Mosebok. Men 4 gånger i Uppenbarelseboken. Och när Gud skapar ny himmel och ny jord så är livets träd där igen. Och det som är så bra det är att kunskapens träd finns inte där. Då är det här med ondskan utraderat och borta för alltid. Va? Och liksom processen ska inte gå om en gång till. Va? Och då säger Jesus då, den som segrar ska ge fritt att äta av livets träd som står i Guds paradis. Va? Så här knyter skapelseberättelsen och Uppenbarelseboken ihop sig. Va? Livets träd. Va? Och det symboliserar naturligtvis det eviga livet som Gud ger genom sin son till oss. Ja, nu har jag pratat 1 timme och 42 sekunder. Det är förskräckligt. Vi får sluta snart här. Är någon som har någon fråga kring det här jag pratat om? Allt är glasklart.
Nej.
Jag hoppas att jag har väckt er nyfikenhet. Därför att det här, det tar hela livet att fundera över. Och jag tror många av de här frågorna får vi inte svar på den här sidan evigheten. Den dag vi kommer hem. Kan du tänka dig att stå där utanför det nya Jerusalem och titta in i den nya lustgården och se livets träd då? Det ska vi få göra, det är inte klokt. Ja. Så tar vi Jesus arm i arm och så går vi ut där över de stora ängarna. Så ser vi lejonen och lammen ligga där tillsammans. Och ormarna slingrar runt där och barnen leker bredvid. Det är otroligt. Det är vad vi har i sig framåt. Vi ska stanna där. Vi ber en stund och så ska vi sjunga vår